Kapitel 11. Jul hos Halvdan. Kung Halvdan hade denna höst blivit som på nytt född. Han rörde sig spänstigt, skrattade ofta och visade handlingskraft på ett sätt som ingen hade erfarit på länge. De senaste jularna hade han suttit och sörjt sin döda hustru och grälat på sina söner. Men nu ämnade han dricka jul med ett hejdundrande blotgille. Till våren skulle en flotta vara rustad. Under sommaren tänkte han härja vid omkring. Och till hösten såg han fram emot att återvända hem. Rik på ära, gods och guld. Han ville öka sin makt och ta tribut från många folk. Man talade om kung Halvdans håg. Han hade blivit ung igen. Det är den där kvinnan från Svitjod som har fått fart på honom, kunde man säga. Ja, du menar mön som har allt för det i hans armar? Ja, hon lär vara både rådsnar och kampduglig. En värdefull gåva. Och Halvdan lät sig väl fängna. Hon lär vara lika vacker som klok. Så det är inte undra på om han känner sig upplivad. Han har giljat henne, jag vet. Det var Angantyr som vigde dem samman. Ena sonen Äsir blev samtidigt vigd vid den andra Svitjodkvinnan. Och hon lär inte stå sin syster efter i klokskap eller skönhet. Vet du hur Bausi tog det? Han är väl fortfarande ogift? Jag vet inte, men jag tror att han bidar. Än är han ung och snart dör Halvdan. På det ena sättet eller det andra. Ja, det är sant. Han föreföll färdig för sotsängen, men nu verkar han mer redo för slagfältet. Hur han än lämnar Midgård så bör Bausi kunna få en i arv. Båda skrattade. Har du hört att han tänker kalla till vapenting? Ja då, vi vill alla ut i sommaren. Du med, är du galen? Inte sitter jag hemma och ruttnar när det egentligen händer något. Hallen var full med män som hade kommit till Tisse för att dricka jul. Ett sånt gille hade man inte haft på flera år, inte sedan drottning Gyrid levde. Halvdan höll mest till på Tisse när det var högtid eller marknad. Under dagen hade man offrat djur av många slag, främst häst, oxe, get och gris. Halvdan hade själv hållit i slaktkniven och stängt blod över både hov och folk, men han saknade Gyrid som hade varit en förfaren blodgyja. Slaktdjurens skinn och huvuden hängde i mörkret utanför gudahovet. Deras kött sköd i grytor som hängde i hallen. Dofterna kittlade många näsa och mer än en mage morrade. Halvdan och Gunn satt i högsätet, liksom Äsir och Ginna samt Bausi. Dagen till ära drack de ur glasbägare. Gunn och Ginna hade aldrig förutsett något liknande. Det var som om de vore gjorda av is, varm is. De blickade ut över bord som löpte mellan rader av smyckade takstolpar. Oljelamporna i taket spred ljus. Björkvedsbrasorna mellan borden värmde. Runt om i salen bjöd dejor, fagra ungmör, gästerna öl eller mjöd. Några av dem var Halvdans döttrar. Där fanns också män som spelade. Toner och giga, flöjt och stråkarpa hördes i hallen. För många var ovant med sådana klanger. För det mesta fanns bara ett instrument eller inget. Då fick det räcka med röster och något att slå på. Stämningen var god och alla åt med god aptit. Det var lågmälda samtal i förtroende mellan vänner. Det var leenden och ögonkast mellan kvinnor och män. Det var gapskratt i stora lag. Och det var tal. Stora högtidliga skaldekväden på slingriga versmått till Halvdans ära. Mer okonstlade glädjeyttringar mellan festglada fränder samt utbringande av skålar. Vid jul uttalade många man sina avsikter inför kommande år. En sån skål kallades Bragdskål eller Brageskål. Harald myste, röd som en nykokt hummer. Magen var full. Och gott mjöd hade han druckit samt öl. Oväntat ställde han sig upp och klappade händerna. Männen runt omkring började också klappa och slutligen tystnade alla i salen. Utom några få som hade druckit lite för mycket samt de som hörde illa. Efter en stund hade man fått tyst även på dessa. När allt som återstod av ljud var glödens knäppande begynte Harald att tala. Svitjod svagt är samt sårbart. Goda gårdar finns för fång. Rikligt rov åt rådiga män. Halvdan, lid och ledung lyse, många män med honom följe, Harald härskan hjälpe. Innan sommaren sluter när, jag är jarl, ej längre härse, råde över eget rike. Haralds män får ut i jubel, dryckeson får laget runt och jublet spred sig till de andra borden. Kung Halvdan log och tänkte att det här blir en bra sommar, männen ivriga. Han kände en stor glädje över detta, liksom över hur hans håg hade återvänt. Drycken flödade och männen kvad. Öl och mjöd smorde tungan och skärpte skaplynnet. Allt eftersom kvällen led tilltog talet men minskade skärpan. Om sidor blev det högljutt i hallen. Gunn blickade ut från högsätet och lät ögonen vila på Haraldans män. Det var en dristig bragd han hade utlovat, tänkte hon. En spännande man, men vi får se vad han kan åstadkomma. Ty det är inte lite som han eftersträvar. Även om hon värdesatte Harald, likade det henne illa att det var hennes folk han tänkte angripa samt göra sig till härskare över. Å andra sidan var detta livets villkor, att segra eller besegras. Och hennes föräldrar var redan bortom all våda, dräpta i hennes åsyn. Bara bröderna tog det vara vid liv. Undrar hur de far nu, tänkte hon. Gisla och Geir på jakt och Olof på färd när härs behärjades. När kom de tillbaka? Vart tog de vägen och hur dricker de jul? De är nog hos Fridbjörn och håller dem till sitt tuna, slog hon fast. Det går nog ingen nöd på dem och inte på Gina och mig heller. Från Härsby till Tissö kändes det som ett halvt liv hade farit förbi. Ändå var det bara ett halvt år. Nu satt hon som kung Halvdans husfru. Kung Halvdan. Ödet hade verkligen överraskningar och beredskap åt människorna. Först hade hon upplevt honom som en frånstötande gubbe, rent av hemsk. Han satt mest och grymtade hemma i hallens halvdager. Men han hade inte alltid varit sån. Man talade fortfarande om de bragder han hade utfört, de färder han hade lett och de rikedomar han hade vunnit. Det hade inte dröjt länge förrän hon började se andra sidor av honom. Hans håg var frikostig, hjärtat var vänligt och han förändrades. Blicken som först hade verkat slö och håglös var nu knivskarp, den glittrade av vilja. Han klädde sig fint och unnade henne gåvor, både kläden och smycken. Han ville alltid ha henne med sig, dag som natt. Ofta talade de i förtroende. Han frågade henne om råd. Det var denne man som Gunn hade vid sin sida. Såväl i högsätet som i livet. Den första motviljan hade bytts till respekt och ömhet. Hon tyckte om karn. Längre bort i salen såg hon Viger med sin besättning. Stämningen var hög och han såg ut att vara vid gott mod. Vid samma bord satt Nyker. Han verkade inte intressera sig för henne som förut. Det är bra, tänkte hon, men man kan aldrig vara säker. Rätt som det ger han sig på mig igen. Bäst vore han som död. Nyker deltog i festandet, men inte till fullo. Ibland såg han frånvarande ut. Vilka var de där som han idligen bytte blickar med, frågade Gunn. Grengansi, svarade Basi. Han är Nykers man. Var den där då? Reppir. Också en av Nykers gårdskarar. Gunn märkte att alla tre skålade flitigt med Viger. Och de såg också till att han alltid hade fullt i hornet. Med vin dessutom. När Gunn återigen betraktade männen hade Viger rest sig för att gå ut och lätta på trycket. Grengansi och Reppy var på väg efter honom. Gunn såg deras ögonkast. Viger gick längs salens ena långväg till synes nödig men också tankfull. När han hade handen på dörren stannade han. Samtidigt var Grengansi och Reppy i kapp. De sa något men han viftade avvärjande, släppte förbi dem och gick tillbaka till Harald för att prata. Sen pissade han i elden och gick och satte sig igen. Efter en stund kom Grengansi och Reppy tillbaka in. Deras miner röjde missräkning och besvikelse. Gunn anade oråd. Hon ämnade varsko Viger just när ett köttben flög genom luften. Det var inget litet fågelben, det var ett oxben. Nu gick allt fort. Benet for mot Viger som grep det i luften och skickade åter med full kraft mot den som hade kastat. Grengansi. Denne kastades åt sidan. Benet strök istället hans bordsgranne över armen för klingande in i en kokgryta och trillade ner i glöden. Där låg det och fräste. Samtidigt fick ben nummer två i luften. Det kom från andra hållet och var kastet av Reppir. Även detta ben skickade Viger tillbaka med sån fart att Reppir inte hann undan utan fick det på sig. Han grimaserade och höll sig om axeln. Återigen hade Grengansi fattat ett stort ben och svingade för nytt kast. Nu var dock Viger redo och sprang emot henne tvärs över bordet. Drycker, sonkött och ben flög åt alla håll. Öl, mjöd och vin skvätte i luften. Han kastade sig över Grengansi och vred benet ur dennes hand. Hade inte Reppir varit där med tre snabba språng hade Grengansi slutat sina dagar med ett köttben genom skallen. Nu blev det istället brottningskamp mellan Viger å ena sidan samt Grengansi och Reppir å den andra. Denna kamp följde inga regler utan gällde liv och död. Fega fän, väste Viger fram mellan benkrokar, armlås och slag. Grengansi och Reppir flämtade som blåsbälgar. Nid, nid, ropade männen runt omkring. Men ingen ingrepp. Dels var kampen spännande, dels var det inte otroligt att Viger skulle klara av båda två på egen hand. Men en motståndare som Viger så var kampen jämn och utgången oviss. Halvdan såg sig bekymrat om. Vad är det för larm där nere, frågade han. Jag ser inte, men det låter inte som glada rop. De slåss, svarade Esir. Är det julglima? I så fall vill jag veta om det innan. Nej, far, detta är vådligt slagsmål. Två av Nykers karar har givit sig på Viger. Han slår stugligt mot båda. Och det är inte glima? Nej, far, inte glima. Detta slutar inte förrän någon är död. Det är inte bra. Få ett slut på slagsmålet och för fridstörarna hit. Esir och Bausi fick Vigers män att skilja de kämpande åt. Möjligtvis får de fram mer hårdhänt med benkastan än med Viger, för när de fördes inför kungen haltade båda och Gringansis arm var bruten. Halvdan hörde de alla tre, sen dömde han angriparna fredlösa i ett års tid. De var ömkliga och skåda när de lämnade salen. Gina tyckte lite synd om dem eftersom hon anade att det var deras husbonde som låg bakom angreppet. Men bara lite, för trots att Nyker inte på något sätt avslöjade att han hade med saken att göra, var hon övertygad om att han skulle ge dem tak över huvudet även i fortsättningen. Efter kamp, dom och förvisning drog sig Halvdan tillbaka till kammaren på loftet. Han beklagade sig över hög ålder och trötthet. Gunn följde med. Den natten slutade kung Halvdan sina dagar. Han dog med ett leende och Gunns lår omkring sig. Alla i gården vaknade av hennes skrik när de förstod att hennes kungliga make hade givit upp andan. Oh, först var hela han mjuk, utom lämmen. Nu är hela han stel, utom lämmen, förklarade hon dagen efter för Ginna. Tårarna rann ner för kinderna. Ginna hade tröstat den hela natten. Även Bausi deltog mer än vanligt och försökte muntra upp Gunn efter bästa förmåga. Ginna tänkte att hans omsorg berodde på mer än bara godhet. Nu kunde han äntligen ta sig henne som husfru. Att han var intresserad gick inte att ta miste på. Ginna hade ofta sett honom vila sin blick på Gunn. Nu minskade också risken för framtida arvstvister med kungliga småsyskon som kunde växa upp och ställa till förtret. Förvisso kunde ingen vara säker på om något redan grodde i Gunns mage, men risken var reducerad. Kungens död spred förstämning. Visserligen var han åldrig och sotsängen hade han redan provat, men hans sista höst hade varit som en ny vår. Gravöl följde på julöl och det spordes vart Halvdan nu ställde sin kosa. Trots hans tidigare segrar i strid var Valhall svårligen det sannolika målet för hans färd. Den som dog under eldskog för snarare till folkvagn, Frejas boning i Asgård. I vilket fall som helst var denna död bättre än en i sotsäng. Ty den som dör i sotsäng, den kommer till hel, det visste alla, och där rådde bara elände. Halvdan fick en ståtlig kungabegravning. Man la honom med nyklippta naglar och ansatt skägg, iklädd sina praktfullaste stridskläder tillsammans med vapen, mat, husdjur och redskap i en båt på Åskrönet väster om hovgården. Man slaktade hästar, hundar, tuppar och en get. Hästarna la man vid sidan om båten, de övriga djuren la man ombord. Över dödslägret snickrade man ett skeppstält av trä och sen skottade man upp en hög över hela härligheten. Länge lät man dock framskeppet ligga ute i det fria. På det viset kunde Halvdan se ut ur högen, ut över gården med marken och sjön i blickfånget. De levande kunde också se in i högen och samtala med den döde. Sålunda kunde både Esir och Bausi nå sin far om de ville fråga honom till råds. Många spordde om inte Gunn borde följa med sin make. Det hände att man offrade hustrun eller ibland en träl som sällskap åt avlidna härskare. Esir kunde tänka sig det, men Bausi satte sig till häftigt motvärn. Han menade att Gunn spred betydligt mer glädje levande än död. Frågan avgjordes slutligen genom att man gick till högen och frågade Halvdan själv. Han svarade att man skulle gräva upp drottning Gyrid och lägga hennes kvarleve bredvid honom. På så sätt fick han med sig sin gemål till de dödas rike. Gunn hade inget att invända mot detta.